Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is...
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Mowgli Bambi Ekeliv, som ni just hörde där i sitt vanliga i sin vanliga hello rant.
Hello, hello.
Och jag då, Per Bjurman i New York. Vi ska spela in det sammanlagt 274 avsnittet och ett av säsongens mer spännande avsnitt, för att det här är sista innan måndagens trade deadline i NHL, och det här är alltid en kittlande tid på året. Jonte, eller hur?
Ja, precis. Det är en av favoritperioderna, måste jag säga, på NHL-säsongen. Alltså.
Ja.
Det händer så mycket nu. Vi har många trader vi måste ta tag i, för att vi har nöjt oss med en i veckan ungefär tidigare här i februari, men nu har det smält till som bara den här på de senaste dagarna, och det kommer väl fortsätta fram till deadline på måndag, så att vi ska prata om de som vi, när vi spelar in här, vet om och vad vi tror kommer hända då. Fram till klockan 21 är det ju på måndag som deadline är.
Ja, det är också fascinerande att vi redan är här. Jag tycker att när man sitter i oktober, november, så känner man, herregud, tänk vad långt bort trade deadline och sånt där.
Usch, ja.
För att det är också fascinerande på så vis att vi brukar prata om att efter All-Star-breaket, då börjar liksom upploppet. Ja. Men det är ju ännu mer sant efter trade deadline, då börjar verkligen spurten.
Ja, exakt, precis.
Då är det inte mycket mer än en månad kvar.
Nej.
Och till slutspelet då, och det sker en stegring, en intensifiering som får hjärtat att dunka.
Ja, men så är det, för kolla. Ja. Nej, men visst, du kan ju inte låta bli att kolla på slutspelsmatchups redan i december, att kolla nu här. Nu blir det ju minsann Toronto mot Montreal, kanske du sa, i november till exempel.
Ja, just nu hade det gärna fått börja, för då hade vi haft Tampa, Florida och Edmonton, Calgary.
Ja, du ser, precis, exakt. Men sånt börjar du reagera på redan direkt, kanske till och med oktober.
Ja, jag tycker om, men framförallt så fort det finns en tabell, så tycker jag om att sitta och fantisera om ja. Vilka matchups vi skulle få.
Ja, men nu är det ju så som du säger, att när vi kommer in i mars här snart, då är det ju handfast, då är det på riktigt. Då är ju varenda poäng så mycket tydligt mer värda. Liksom. Det är klart de är värda, ja, lika mycket värda i november också, men då är det verkligen, som du säger, inte bara upploppet, då är det spurten.
Ja.
Så att det är en väldigt intressant period framför oss, och väldigt intressanta dagar framför oss, vad som faktiskt kommer hända nu. För att, ja, nu brukar vi hypa upp det här lite för mycket, och i slutändan så brukar de här traderna inte alltid spela så stor roll, men ibland gör de ju det. Det kan vara väldigt viktigt att alter sin trupp lite grann och få in lite spetsar på slutet. Det kan ju vara det som får, vad säger man, nu håller jag på med en sån här ordspråk igen som kommer bli landa fel, men vad säger man, tippar bägaren över hit, jag ska inte hålla på. Du vet vad jag menar. Ja. Jag kan aldrig sätta rätt där. Men...
Strået som knäcker kamelens rygg, något sånt.
Ja, det skulle jag aldrig ha hittat på. Det kunde ha blivit vad som helst.
Ja, ja men jo, det är ju extremt fascinerande på så sätt att det är på något vis nu general managers lägger sitt Stanley Cup-pussel.
Ja.
Och det allra intressantaste är att det oftast, eller nästan aldrig, är med de stora splash-traderna de fulländade pusslet, utan det är med de smarta komplement-traderna. Man får in en Michael Kempney eller något sånt.
Ja, precis.
Och ändå så är det, ändå är ju fokus på de stora, stora traderna. Det blir ju så. Ju större namn, desto mer sjunger det till i sådana som oss.
Ja, det gör ju det, precis. Och det, visst. Men jag tror, alltså, det känns som att vi kommer komma in på lite trader som har varit nu. Jag tror det kan komma till någon mer blockbuster, förutom kanske Chris Kreider, som är väl stora namnet på marknaden. Men vi har ju sett att ganska många spelare med term left, alltså, som kanske har ytterligare ett år kvar på kontraktet, blir tradade. Så alltså, kommer lite från tomma intet liksom.
Ja, en blindside.
En blindside, ja precis.
Som sänker oss på blå linjen.
Ja, exakt. Alltså, som gör oss, vi sjunger till, som det säger man. Så något sånt utesluter jag verkligen inte här kommande dagarna.
Precis som du säger så är det mycket fascinerande som kommer att hända de närmaste dagarna. Men det har också hänt en hel del både i NHL och i våra respektive tillvaro de senaste dagarna. Sen vi hörde senast, då var jag i Vancouver när vi pratade förra veckan.
Precis, det var stort Sedin fokus då.
Ja, och då det hann ju då sen kulminera med brödernas tröjhissning i Rogers Arena, och det var en mycket fascinerande ceremoni att få vara med om. Gripande skulle jag säga. Svårt att inte känna den patriotiska glöden i hjärtat när två svenskar av den sorten får en hel stad att gå ner på knä.
Ja, precis. Så, som inte det vore nog så såg Jakob Markström till att hylla Sedinbröderna med att slå svensk rekord i antal räddningar en och samma match. 49 var det väl? Och han höll nollan och grejer. Så att,
Ja, det är svensk rekord. Ingen har tidigare hållit nollan samtidigt som de har tagit fler än 45 räddningar. Lundqvist och Anders Nilsson stod lika där. Ja. Men rekordet slog Mark. Ja. Sen åkte jag därifrån och åkte jag raka vägen vidare till Denver.
Just det.
För tre matcher, en Watch It Live-resa med Foppa på plats, och Foppa ställde till med fantastisk exklusiv lullull för gruppen. Det var exklusiva middagar och exklusiva inblickar i Pepsi Center, så det var fantastiskt.
Ja, det förstår jag.
Och så såg vi tre matcher där Colorado lyckades förlora alla tre. Var med nu André Burakovsky igår slog fast att jag aldrig får komma dit igen.
Nej, aj då. Det är ju det är inte så här Filip Forsberg-effekt att han gör hattrick när det kommer. Så.
Nej, det var tvärtom. Men, och där var ju då höjdpunkten, eller snarast den tänkta höjdpunkten, utomhusmatchen i Colorado Springs på lördag. Men det var ju NHLs motsvarighet till Fire-festivalen. Det var ju en katastrof, en logistisk katastrof.
Ja, du skrev ju något om att det var det värsta NHL-arrangemanget någonsin.
Ja, som jag var med om i alla fall.
Ja.
Vad gäller liksom hur uselt allt funkade med parkeringar och köer, och även inne på arenan var ju bedrövligt med försäljning och sånt, och toalettköer och liknande. De var inte redo för att ta hand om 45 000 fans. Fiasko.
Ja, fiasko. Och tveksamt om Colorado får någon Winter Classic i framtiden då kanske.
Ja, det är i alla fall inte på så avlägsna arenor utanför uppe i bergen. Det var inget bra. Flygvapnet skyller de på. Det är flygvapnets arena och flygvapnets kringarrangemang.
Ja, okej.
Skitsamma. De fick stryk också. Det var en rätt dålig match och LA Kings vann med 3-1 efter hattrick av Tyler Toffoli, och tacken för det var att han var tradad någon dag senare.
Exakt, precis. Vi kommer komma in mer på Tyler Toffoli och var han har hamnat nu då, men han fick avsluta i alla fall på topp med att göra hattrick där och kanske höjde sitt tradevärde lite extra.
Ja, hur som helst, väldigt coolt att vara i Colorado. De övriga två matcherna jag såg var ju två riktiga stormatcher och inte otänkbara Stanley Cup matchups in the end. Först Washington var där och sen Tampa.
Ja.
Sista perioden mot Tampa var en av de bästa jag sett i år.
Oj, det är sådana ord.
Mm. Ja, den perioden var en riktig urlandning.
Ja, det var det faktiskt. Tyvärr så kom ju Colorado i kapp, vilket jag inte gillar. Men sen fick ju Kutjerov avgöra på övertid och säkra klubbrekord. 11 raka segrar nu för Tampa, så det vill jag ju understryka. Då.
Ja, det är 2018-2019 igen. Men förhoppningsvis med ett bättre slut.
Ja, precis. Just det vill jag inte riktigt påpeka. Men ja, kanske då att det skulle bli ett bättre slut förhoppningsvis. Att de har lärt sig läxan som vi pratade om här om veckan, att de ändå tänker lite mer på defensiven i år och prioriterar uddamålsegrar före 7-0. Liksom.
Ja. Samtidigt har ju du då varit i ditt nya hemland Norge på besök i fjällen.
Ja, bland annat. Jajamän, det blev, jag har ju norsk kärlek.
Ja.
Så då blir det att man får åka till Norge och till Lillehammer. Jag har sett lite mindre hockey, måste jag erkänna, än vad jag brukar göra normalt sett. Men det tror jag har varit positivt för mig.
Ja, vi är omvänt oroade över det här att du har fått andra intressen också.
Ja, men det var nog nyttigt för mig och kanske inte enbart kolla Twitter, uppdateringar minut för minut och se hockey långt in på småtimmarna.
Nej, men man kan ju titta på sms åtminstone var tredje dag. Eller
ja, ibland. Du har klagat lite på min frekvens i sms-andet med dig här. Det har minskat lite grann den här helgen.
Ja, du har övergett mig.
Nej, det har jag inte gjort.
Men du var ju på hockeyn då i Lillehammer och varit inzoomad i Kisscam. Det här är ju något som vi vill ha fram bildbevis på.
Nej, jag har verkligen inte jobbat aktivt för att få fram det här bildbeviset. Jag hoppas det är raderat någonstans i Lillehammer och inte existerar längre. Men Ja, det stämmer. Jag var på en Lillehammer. Spelade ju i Gettligan. Norska ligan, vet du.
Ja.
Och vann med 9-0 mot Jumbon. Och Julius Persson, svensk i laget. Ja, Gryner heter de. Ja, har ni inte koll på norska ligan?
Nej.
Har ni inte det?
Du måste ju prata lite norska nu. Vi väntar ju bara på det.
Nej, men det var ju sån skicklig. De knuste ju Gryner av Lillehammer. Och så mitt i matchen, då, så mitt i kampen, så blev jag sån inzoomad då, på Kiskam. Och jag såg ju inte det själv då. Så det var ju sånt som Julius Persson, svensken i Lillehammer, fick notera då på Twitter, skrev ju till dig. Att han bjuder ju inte på sig själv, äckligen han sitter på tribunen.
Nej, nej, utan precis. Han,
ja. Så nej, jag märkte inte det, men det ska tydligen, jag och min tjej ska ha blivit inzoomade i typ 5-6 sekunder och inte gjort någonting, bara stått och stirrat på isen istället. Vi fokuserar ju på hockeyn, vet du.
Så det var inget pussande alltså?
Nej, faktiskt inte.
Nej, vad synd. Men jag vill se det ändå.
Ja, så alltså kan det gå. Jag var på handboll faktiskt också i OS-arenan där Foppa satte sin berömda straff.
Oj.
Det var specialmatch, Champions League. Elverum mot Flensburg med massa svenska. Jim Gottfridsson, som ju landslagskapten, var kapten för Flensburg. Så det var nästan 10 000 på plats i Håkons hall, heter den väl.
Men nu, var inte hockey, spelar de inte hockey där? Alltså?
Ja, de spelar i arenan som ligger intill. Det är två arenor. Den ena är lite, det är tyvärr för Lillehammer, så lyckas de inte fylla ut de här 10 000 platserna varje match. Så de nöjer sig med Kristins hall, tror jag heter, som ligger precis bredvid.
Jaha.
Men den var ganska fin den också, måste jag säga.
Där är, jag vill också undersöka min gode vän Niklas Eriksson, jag tog guld där. Ja,
ja, bra.
Faktiskt. Jag brukar, när vi har fest så brukar jag kräva att få se guldmedaljen, och så står man och fingrar på den lite. Det är stort.
Ja, det är stort faktiskt. Det är stort svensk hockeyögonblick.
Ja, det är det. Ja, ja, men medan du satt där och pussades, eller inte pussades, så har det ju också inträffat några trader, som du sa. Eller det har inträffat saker överhuvudtaget. Och en bomb som ju detonerade uppe i Minnesota var ju att plötsligt fick Bruce Boudreau, Lille Fridolf, fick sparken.
Ja, exakt. Det var faktiskt en bomb. Jag såg redan
vi trodde att vi var färdiga med coachsparkningar.
Ja, precis. Så här sent in på säsongen så brukar man ändå inte göra sådana drastiska manövers. Men uppenbarligen så kunde det bli så. Jag sa ju visserligen inför säsongen att jag trodde att Boudreau skulle bli sparken. Men nu hade det gått så långt så att jag trodde han skulle bli kvar. Och jag menar deras, apropå bomb då, de hade ju trots att vunnit 7 av sina senaste 10 matcher. Mm. Fortfarande med i slutspelsracet, och vi har ju sågat lite deras trupp. Både inför säsongen och under säsongen, och att de kanske inte ska ha så, liksom kan rättfärdiga så hög kravbild uppifrån från ägarhåll och sådär som de har, att de ska gå till slutspel, att de ska minsann försöka vinna Stanley Cup. Det är verkligen krav. Och nu sparkar man Boudreau, visserligen utgående kontrakt då, så att det var väl tydligt att Bill Guerin ville ha in sin egen gubbe i slutändan, men att man gör det i det här läget när de ändå är inne i en bra trend var ju överraskande.
Ja, precis. Det har man väl haft på känn att han kommer och skapa sitt eget sin egen ledningsgrupp, sitt eget lag där. Men det kändes som han tänkte vänta den här säsongen. Men nu har han plötsligt börjat bli väldigt aktiv. Ja. Han tradade ju bort Zucker också, som vi pratade om redan förra veckan. Och nu det här steget, det kändes som att varför kunde han inte vänta med det för?
Ja, precis. Exakt. Och den som blev allra mest besviken, det var ju Boudreau själv.
Ja, läste du intervjun?
Nej, jag läste det. Det var ju en kul intervju som Russell gjorde. Han får ju ofta första exklusiva.
Kul! Ja, kul, vet
kul
jag.
Var, nej, precis. Emotionell då. Men det var, ja. Alltså, Boudreau var ju väldigt öppen då.
Ja, och det var en påminnelse om att det är, vilket många glömmer, att det är ju människor det här. Och han satt ju och grät liksom, i intervjun. Det är hårda bud.
Precis, och han, när Guerin kom in i rummet och skulle säga att nu får du sparken, då hade han ju det på känn plötsligt på Boudreau, även om de var inne i en bra trend. Så han sa ju bara, are you going to fire me? Och Guerin säger yes. Och han säger, are you fucking kidding me? Och sen så kom någon slags svordomsramsa som de inte ville skriva ner i text, och så gick han ut och avreagerade sig i ett eget rum. Så att, ja, och hade tårar i halsen, höll på att säga.
Och i ögonen.
Och i ögonen, ja. Precis, kanske där man har tårarna. Ja, tårarna har man inte så mycket i halsen.
Ja, man har tårar i halsen.
Nu säger jag ska inte hålla på med ordspråk. Det blir bara totalt fel varje gång. Alltså. Jag kan inte.
Ja, det är väl inget ordspråk. Det är bara fysik.
Ja, exakt. Ja, det var faktiskt mer fysik än ordspråk. Ja. Nej, men han sa ju...
Biologi, kanske.
Ja. Ja, men han sa ju Boudreau att han hade velat stanna i, han trivdes så bra i Minnesota med familjen och så vidare och vänner och sådär, att han hade velat stanna i 10 år till. Han hoppades att det skulle bli hans sista NHL-jobb.
Ja, han förstod ju att när Billy kom in att han skulle väl förmodligen ersättas då i sommar, men jag tycker det känns som onödigt att ställa till med redan nu. Ja. Synnerhet som de hade varit, som du påpekar, bra ett tag nu, men vad vi kan konstatera är ju att de som fortfarande har jobb nu borde vara lite nervösa inför sommaren då, för det är inget dålig, det är ingen dålig uppställning coacher som har fått sparken och väntar på nya jobb nu med Bruce och Gallant och
Laviolette. Ja, det finns Babcock, att välja och vraka mellan.
Babcock kanske då, om han någonsin får ett jobb igen. Vi får se.
Ja, han är i alla fall tunga profiler. Ja. Onekligen som har, jag menar, Boudreau ligger ju högt upp på segerlistan i NHL.
Ja.
Han har ju inte haft någon stora framgångar i slutspel i karriären direkt, men i grundserien har han verkligen, hans lag varit maskiner fram till det började hacka lite i Minnesota. Och han är ju sån där, det har vi pratat om förut också, att han är en sån där som, nu kommer han förmodligen vara arbetslös resten av säsongen, men annars har han knappt varit arbetslös hela sitt liv. Så fort han har blivit sparkad tidigare i karriären, då har han ju direkt sett till att hitta ett nytt jobb.
Ja, jag önskade ju att de här sparkade den arrogante David Quinn och satte in Lille Fridolf direkt, men det verkar inte vara att hoppas på.
Nej, så blir det nog faktiskt inte, men vem vet, alltså, vi har ju som sagt, vi har sagt förut nu att det sista coachen för säsongen sparkade, men det kanske vi inte ska göra den här gången.
Nej. Nej, det törs vi inte säga nu.
Nej.
Det kan hända vad som helst verkar på den fronten.
Ja, precis. Men jag kan nämna det också då, den som tar över tills vidare i alla fall som interim coach istället, det är ju assisterande Dean Everson. Han är ju gammal NHL-spelare själv, över 800 matcher. Slagskämpe, han var ju typiskt en riktig sån old school-spelare på 80- och 90-talet. Och pratas ju lite, han var ju en 15-kille, för Fenton hade ju honom när han var, när Fenton var i Nashville och hade hand om Milwaukee och AHL-laget, så var det ju Everson tränare där i 6 år under Fenton, så att det var han som tog dit honom från början. Jag vet inte om det är Guerins kille riktigt, men det pratas ju om att anledningen till att Bill Guerin gjorde det här bytet är för att Everson är en sån väldigt passionerad person. Han he talks like this, you know. He liksom, han är liksom så här, vet du. Så att bara själva rösten, bara själva karisman hos Everson, hoppas Guerin ska liksom väcka Minnesota till liv här i slutet av säsongen. Bara alltså, hans röst att få ta över i omklädningsrummet ska liksom...
Hur pratar han, sorry?
He talks like this, you know. We gotta fight everybody. Come on now. 1 month left of the season, you know.
Ja, så. Ja. Jag tycker du ska börja prata så hela tiden.
Ja, det är, jag är mer inne på det här, vet. Snackar jag åt det här hållet och sådär.
Men det får vi ju se. I Calgary var det ju väldigt bra när han tog över som interim Jeff Ward.
Mm. Så det kan ju ge en positiv effekt utan att vi har så jättebra koll på de här interim-coacherna. Vad de går för liksom, när de aldrig haft den här typen av tjänst förut på så hög nivå.
Nej.
Så, ja.
Nej, det vet inte. Men du, precis som vanligt då, så är det ju inte, det är många general managers som verkligen inte vill vänta ända till sista stund i trade deadline, utan man försäkrar sig om de förstärkningar man vill ha. Så vi har haft en del, rätt så många trader redan, och fler lär vänta, ja. Inklusive medan vi sitter och spelar in kommer säkert... mellan vi spelar in och du har klippt det här och
ja,
skickat ut.
Precis. Tyvärr hinner det gå kanske 4-5 timmar. Jag måste sätta mig på redaktörstolen på jobbet en stund innan jag kan få ut det. Så det är, vi förvarnar om att det kan ju hända någonting. Tänk om Kreider blir tradad här de närmsta timmarna. Eller sånt. Vi får se. Mm. Men det har ganska mycket ändå att prata om, för det har hänt mycket de senaste dagarna som vi måste sätta tänderna i.
Ja, men man måste ha Twitter uppe här ifall det smäller till.
Ja, precis. Så är det. Mm. Men jag är lite inne på om vi ska börja med, alltså apropå som har hänt på slutet här, vad New Jersey har gjort. För de har varit, de hade framförallt i söndags så var de aktiva och slog till med 2 ganska betydande trader.
Ja, vår vän Andy Green som har varit där i 14 år, lagkapten, fick sätta sig i bilen och köra tvärs över stan och inställa sig hos sin gamla general manager Lou Lamoriello istället i New York Islanders.
Ja, precis. Det var ju, han hade ju en no-trade-klausul, så han kunde ju välja lite grann. Han kunde ju stoppa en trade så att säga, men när Lou ringer, då var Green sugen på att åka dit.
Ja, ja, det känns som en väldigt återförening mellan de två. Att det var en Lou-trade, verkligen. Ja, han vet vad han får, det är hans kille. Liksom.
Exakt, för till och med alltså, hur Lou tog honom till Devils en gång i tiden. Det var genom odraftad överårig liksom free agent. Så det var inte någon högt draftval direkt. Så, utan det var verkligen Lou som handplockade honom från college. Ja. Så de har en väldigt bra relation.
Ja, men det blir alltid lite konstigt när en sån trotjänare och kapten försvinner. De tar ju med sig en del av lagets identitet. Så är det ju bara.
Exakt, och det är bara ytterligare understryker det här nybygget som återigen Devils försöker iscensätta. De gjorde det så sent som i somras, men det har ju helt rivits ner nu nästan. Jag menar...
Ja, det är ju fire sale där.
Ja,
det
precis.
Är... Alltså... Den interim general manager Tom Fitzgerald, han ska bygga om det här nu igen. Den här konstruktionen, det har varit ett fuskbygge, det har varit snett och vint och de måste riva väggarna och bygga direkt om från grunden igen.
Precis, för om man bara sammanfattar så är det så här, Taylor Hall, största stjärnan borta, vi har både John Hines, tränare borta, Ray Shearer, alltså general manager borta, Blake Coleman som vi kommer in på, 21 mål den här säsongen borta, och det pratas ju om att Fitzgerald, interim GM här, kommer fortsätta och kanske skicka Vatanen, skicka Paul Maury, det kan liksom...
Wayne Simmons
förstås, ja. Så att de är absolut inte klara än, helt enkelt.
Nej, det har inte dock börjat så bra för Green i Islanders. De har ju varit ute på en roadtrip, 4 matcher, västerled, förlorade samtliga, tog 0 poäng.
Ja.
Riktig skitsekvens i säsongen. De har ramlat ner från slutspelsplats till och med.
Ja.
Eller, nej,
ja, men precis...
De är på sista wildcard.
Ja. Samma poäng som Columbus.
Men de har ju legat på andra eller tredje plats i Metropolitan nästan hela säsongen. Mm. Och nu blir vi nedpetade av Philadelphia. Det är anmärkningsvärt, som vi brukar säga här.
Precis, och vi snackade ju lite Islanders för kanske
Remarkabelt,
ja, precis. För vi snackade lite för kanske 2 veckor sedan om Islanders. Att fasen de var inne i var lite oroväckande. Och lite... Man har inte känt igen det under Barry Trotts ledning i Islanders tidigare, för de har varit så otroligt pålitliga och så trygga i sitt grundspel så att de aldrig liksom har förlorat 2 matcher i rad nästan, höll jag på att säga. Det känns som att de varit väldigt habila i alla fall.
Ja.
Men nu, då snackar du om att du tyckte att han verkar lite orolig i sina uttalanden, att ni var inte lik Barry Trotts, och nu, jag menar, nu ser det lite illavarslande ut.
Ja,
faktiskt med verkligen. Toronto som ligger på underifrån och vill komma upp på slutspel också.
Ja. Ja, men som du nämnde där, de har också hunnit skicka Blake Coleman då, betjänten som jag kallar honom, för att jag tycker att det låter som ett sånt betjäntnamn. Det kommer väl från filmen Trading Places. Ombytta roller heter den på svenska, med Eddie Murphy och Dan Aykroyd. Där är det en betjänt som heter Coleman.
Ja, nu vill du skicka något sms att du tyckte att alla betjänter heter ju Coleman, så då måste ju, ja. Då är det bara kallan för betjänten helt enkelt.
Han är betjänten i min värld. Och det tycker jag är en sån här trade som jag nyss pratade om. Inte ett av de största namnen, men en väldigt bra pjäs inför ett slutspel. En fruktansvärt energisk och passionerad spelare, och dessutom har ju en väldigt spets. När han är i form så är han extremt målfarlig.
Ja, han har ändå gjort 21 mål den här säsongen i New Jersey.
I ett skitlag. Men i ett lag som har gått väldigt dåligt.
Ja.
Och det känns som han passar så väldigt bra in i Tampa. Jag träffade ju dem i Denver som sagt. Och Victor Hedman var eld och lågor. Han sa att vi har ju mött Blake Coleman i ett slutspel en gång. Och det var fruktansvärt jobbigt. Och vi är extremt glada att ha honom på vår sida istället för mot oss.
Ja, precis. För jag skulle vilja säga att det slutspelet, det var ju det enda som Devils har varit på senare år.
Ja.
Det blev nästan som att det blev Colemans lilla genombrott på nationell nivå. För att då var det verkligen många som fick upp ögonen för honom. Alltså, han var riktigt bra i den serien. Nu torskar de i 5 matcher. Devils, det blev 4-1 i Tampa. Men det var väldigt jämna matcher och Coleman gjorde ett antal mål och var extremt på Tampa-spelaren hela tiden. Jag blev ju ruskigt irriterad på honom.
Ja.
Så ja, tidigare var han liksom en lite så här random AHL call-up. Han är inget tidig draftvalen och sånt där, utan han har ju successivt fått jobba sig in i NHL-kostymen, och där kändes det som att han verkligen blev en spelare på folks läppar.
Ja, och det känns, det är precis vad Bolts har saknat, eller hur?
Ja, men för han blir ju ingen stoppkloss i spelet heller, för Tampa är ju ett så här lirarlag med mycket små rappa spelare, men de saknar lite grit, lite edge, lite det där som blir betydande i slutspel trots allt. När man blir irriterad på varandra och möts varannan dag hela tiden. Och där kommer ju Coleman att vara nyttig liksom. För dels, som jag säger så här, så han är bra i spelet också, så han kommer kunna lira med Tampa-spelarna, men han kommer också kunna bidra med det här lilla extra som de kanske trots allt har saknat. Då.
Väldigt nödvändigt i Tampa att någon kommer in och rättar till divalaterna höll jag på att kalla det, men det här som de själva erkände att det var ett stort problem senast när de ledde med 3-0 mot Columbus, så nöjer de sig inte med det utan får för sig att vi ska vinna med 6-0, vi ska stila här. Det blir inget med nu.
Nej, det kommer inte Coleman acceptera. Nej, så det blir spännande att följa, och sen måste man ändå, som många har gjort nu senaste dagarna, ge beröm till Fitzgerald, alltså han som håller på att riva ner gamla Devils.
Ja, det var ju dyrt för Tampa.
Precis, för att Green fick han ju faktiskt ett andra runda val för, och det är ju rätt mycket ändå för en 37-åring som ju inte är sin peak direkt, men som kommer fylla en bra funktion i Islanders. Och för Coleman så fick han ju dels ett första runda val, det som tillhör Vancouver i den gamla J.T. Miller-traden från somras. Så dels ett första runda val och Tampas bästa prospect. Han fick ju faktiskt Nolan Foote som Tampa själva tog då i första rundan i somras. Mm. Så två, i praktiken två första runda val för Blake Coleman. Och som sagt, vi hyllat Blake Coleman nu. Jag tror han passar väldigt bra i Tampa. Det är därför Julien Brisbois gick så hårt för honom, general managern. Men det är dyrt för en liksom andra, tredje kedjespelare att offra två första runda val.
Han har haft intensiva dygn, läste jag precis här på Athletic. Hans fru är gravid med första barnet och ska nedkomma med unge 1 mars. Ja. Så att han fick börja med att ta sig ner till Tampa och installera henne. Tampa är ute, eller jo,
ja, de är på roadtrip. Tampa ska möta Vegas i natt.
Mm. Ja, men hittade något hotell downtown och fick hjälp av Steven Stamkos fru som också är höggravid.
Ja.
Och sen flygade direkt ut till Vegas och där hade de rookie-middag. Så han kom till rookie-middagen.
Ja, just det. Ja. I det Vegas då.
Ja, det är ett bra tillfälle att lära känna sig.
Ja, exakt. Jag tror han har rätt bra koll på många i laget nu.
Ja, de går ju hårt in när det är rookie-middag.
Ja, vi får se hur den här matchen går egentligen. Det känns som att den här segersviten kan klippas av nu.
Ja, de har haft två lediga dagar i Vegas. Det är inte något bra.
Nej.
Det är inte bra, Jonathan.
Nej, jag räknar med förlust, måste jag säga.
Då skulle de ut och spela golf också. Berätta det. Hedman, hur något företag flyger ut i deras golfklubbor, kommer hämta det hemma, och när de omlandar, kommer ut på golfbanan, då ligger de egna klubborna där och väntar, så är det bara att åka därifrån, och någon dag senare så är de hemma, klubborna levererade hem i Tampa igen.
Ja,
vilket lyxliv.
Ja, det är fruktansvärt lyxliv, alltså det är pengar som flyger iväg där på allt möjligt.
Ja, men nu vidare. Det har ju varit ytterligare några trader. Vi har några backtrader. Mm. Jag tror Washington hoppas ha gjort en likadan. Vi nämnde Kempney där som varit central för dem när de vann Stanley Cup.
Ja.
Nu har de tradat till sig en till back, den här gången från San Jose i Dillon. Vad heter han? Brandon Dillon.
Mm. Yeah.
Och det gör man sig nog också förhoppningar om att det är en likadan trade.
Ja, då, precis. Så han var ju lite huggsexa om, så där gick ju priset upp. Det kan jag nämna om Blake Coleman också, att där var det ju jättemånga lag. Det var ju typ 5-6 lag som erbjöd ett första runda val. Sen var det upp till New Jersey att välja best prospect, och då tog man ju Nolan Foote från Tampa. Men även Boston och Edmonton och så vidare. Men nu, Brandon Dillon. Ja, det var också huggsexa. Det slutade med ett andra runda val och ett tredje runda val här. Och det är ändå rätt så kraftigt pris. Men jag tror också att det här är en bra...
Han är ju defensiv. Han tätar till längst bak där.
Precis, och han är ju van att spela med offensivt lagda backar som Erik Karlsson och Brent Burns, inte minst de senaste åren här. Och nu är tanken att han ska spela med antingen Orlov eller John Karlsson. Och förhoppningsvis tätta till lite framför kassen, för där har ju faktiskt Washington haft lite problem nu på slutet, och de är ju faktiskt inte inne i någon bra fas. Alltså. Sen jul så har de i princip förlorat lika många matcher som de har vunnit. Så att, nu har ju Pittsburgh gått förbi dem på första platsen i Metropolitan, och bara för några veckor sedan så ledde ju Washington hela NHL. Och en anledning till att det har gått dåligt, eller kanske den främsta anledningen som det pratas om, det är ju att de har varit för slappa defensivt och inte tillräckligt hårda framför kassen och sådär. Och Todd Reardon fick ju faktiskt lite utbrott efter förlusten mot Vegas sen nyligen. När han sa att liksom systemet sitter, killarna gör, liksom, de står rätt positionerade som jag vill att de ska göra. Men do your fucking job liksom. När ni är framför kassen, då ska pucken bort, då ska ni liksom rensa bort klubbor och motståndare. Liksom. Det ska inte vara så slapphänt. Och då hoppas man ju då att Brandon Dillon, som är en defensiv back, ska kunna vara lite hård för det.
Det har varit för mycket fokus på att Ovechkin ska nå sina jävla 700, tror jag.
Ja, precis. Vi garanterade ju häromveckan att han skulle nå dit.
Ja.
Men det har han inte gjort. Det har låst sig för hela Washington.
Fem raka utan mål nu, det är inte likt honom.
Ja, det är verkligen inte. Då blir det svårt att nå de där 900 nästan som man ska göra för att slå Gretzky.
Ja.
Men ja, jag kan bara för statistiskt poängtera det här med Washingtons lilla problem framför kassan är att de faktiskt, trots att de ligger så högt upp i tabellen, så är de det lag som släpper in sjunde flest mål från slottet, från egna slottet i ligan. Så där har de lite att jobba på.
Ja. Fler sådana back-trailer har varit Scandella, Marcus Scandella från Montreal till St. Louis. Vi hade också Dylan DiMelo, säger man så.
Ja.
Från Ottawa till Winnipeg. De fick den back de behöver i Winnipeg. Eller ja, kanske inte behöver, men de fick en back i alla fall.
Jag är lite överraskad över värdet på respektive trade här, vad de gick för, de här två spelarna som du sa, Scandella och DeMelo. För DeMelo har ju varit bra i Ottawa. Han kom ju från San Jose, Erik Karlsson-traden häromåret. Mm. Och på sina nästan 130 matcher i Ottawa, så man kan säga vad man vill om plus minus statistiken, men att i Ottawa lyckas ha plus i plus minus statistiken på 126 matcher med det lag de har haft de senaste åren är ganska imponerande av Dylan DeMelo. Han har ju fått mycket beröm för sitt både defensiva och till viss del offensiva och transitionspel faktiskt. Så att han bara gick för tredje runda val kändes lite och en väldigt bra värvning av Winnipeg som verkligen skriande backbehov då. Medan Scandella var ju en sån här som det har snackats mycket om. Han var ju Buffalo i början av säsongen, blev tradad till Montreal för ett fjärde runda val. Spelade där i 20 matcher. Nu tradar St. Louis till sig honom för ett andra runda val.
Ja.
Så helt plötsligt så gick hans värde upp så mycket, trots att han inte gjort något jätteväsen av sig i Montreal. Och det gör ju Buffalo-fansen helt vansinniga. Ytterligare kritik mot hårt ansatte general-managern Jim Botterill. Alltså skänker bort han för ett fjärde runda val och bara för någon månad senare ser att han går för ett andra runda val till en annan klubb. Så att,
ja, men det måste vara att Blues ser något där som passar just dem väldigt bra.
Ja, precis. Och de fick ju i sin tur stort behov av en back då. För det har ju hänt sen senast vi spelade in också, vilket var extremt olyckligt och otäcka bilder. Men som tur var så vaknade ju Jay Bowmister till liv.
Jay Bowmister fick ett hjärtstillestånd på bänken, ja, och föll ihop. Men det har gått bra, tack och lov.
Ja, tack och lov så gjorde de ju ett fantastiskt jobb där snabbt. Inte minst Anaheims läkarteam där. Och även spelarna som agerade så snabbt. Det tog ju på några hundradelar så i princip så var det läkare framme.
Ja.
Så att därför har ju St. Louis varit ute efter en ersättare helt enkelt och då landar i Marcus Scandella.
Ja. Och slutligen då en back till var ju då Alec Martinez. Det rör på sig internt i Pacific-divisionen rätt mycket. Ja. Han lämnar Kings för Vegas då. Åker I-15 till strippen.
Ja.
Alec Martinez minns jag främst för att det var han som sänkte Rangers och Henrik Lundqvist med sitt övertidsmål i Game 5 i finalen 2014.
Ja, det är så jag minns han också. Och du var ju till och med på plats och satt där på läktaren och fick gå ner och prata med en helt förstörd Henke Lundqvist efteråt.
Ja, där fick han sin dröm förstörd. Och det var ju så jävla rafflande då. Vi var väl inne i andra eller tredje övertidsperioden. Och det var en sån där kväll när det var varmt och det slutade med att man stod upp och tittade. Han fick lov att knyta av sig slipsen, hänga kavajen på stolen och kavla upp skjortärmarna och stå och titta. Så jävla infernaliskt var det då.
Ja, jag kommer ihåg att jag såg den matchen också. Den avgjordes ju typ då 8 på morgonen, svensk tid. Det kändes som att det var extremt sent i alla fall. Förmiddag nästan.
Ja, det var hemskt var det, tycker jag.
Ja, men han
en gammal sanning då som Kings-spelarna brukar ta fram. Att hade de förlorat där, då hade de inget kvar. Man hade spelat bara Game 7 hela slutspelet och var fullständigt slut där.
Ja, just det är sant. Det har ju snackats om. Att det var, trots att det blev 4-1 i matcher så var det en så viktigt mål. Liksom.
Ja. Ja, nu är han i Vegas. Det är verkligen fire sale i LA också.
Ja, precis. Det är det. Men jag måste ändå ge, till slut här måste vi ändå ge Rob Blake lite cred. Vi har ju hackat på honom mycket. Och hans företrädare, Lombardi, för att de kanske premierade sina Stanley Cup-hjältar lite för mycket och har satt sig själva lite i skiten med många långa kontrakt och jobbiga och dyra på gamla spelare. Men de har ju blivit av med rätt många nu. Och det ser inte riktigt lika illa ut. Och plus att Rob Blake har ju faktiskt byggt upp det som rankas objektivt sett faktiskt enligt i princip alla prospect-experter som den bästa poolen i hela NHL. Alltså flest talanger på gång. Och man adderade ytterligare här, dels genom draftval, man fick ju två andra runda val för Alec Martinez. Och i den här Tyler Toffoli-trainen som vi kanske kommer in på, så fick man ju en riktigt bra prospect i John Madden. En spännande...
Som vi kanske kommer in på.
Ja, jo, men precis. Men vi kanske ska ta Martinez först hem. Men det, jag måste säga att LA har gjort det bra och inom inte så många år kan vara ganska competitive. När man skaffar sig ganska mycket löneutrymme nu och som sagt väldigt mycket talanger på gång. Inte bara svenskar som Samuel Fagermo och Tobias Björnfot och sådär, utan väldigt många man kan namedroppa som känns väldigt spännande på sikt. Så att, nej, det kan vända i Kings här ganska snart.
Ja, men låt oss ta Tyler Toffoli också då. Han också internt i Pacific, så försvinner han ju upp till Vancouver då. Ja, det känns ju som de spetsar till det i Vancouver. För som sagt, det sista han gjorde för LA var ett hattrick, underbar himmel i den tunna luften i Colorado Springs. Och när han är på så bidrar han ju med väldigt mycket spets, Toffoli.
Ja, precis. Han var ju instrumental i Kings Stanley Cup-seger 2014.
Ja.
Han återförenas ju faktiskt med sin gamla Death 70s line-poolare Tanner Pearson i Vancouver också.
Just det.
Jag hörde att Pearson var den första som... Eller de har fortfarande kontakt dagligen nästan, så att han var ju lyrisk över att Toffoli skulle komma dit. Men den som han spelar ihop med, det är inte Pearson i första hand, utan det är med JT Miller och Elias Pettersson. Han
går in... Elvis Lange får en ny kompis.
Ja, för även om du sa att de spetsar till det lite med Vancouver, så måste vi ändå tveklöst konstatera att det här är lite av en ersättare, tyvärr för Vancouvers del, till Brock Besser, för att uppgifterna om hans skadesituation är inte så positiva. Det kan i värsta fall vara så att hans säsong är över. Ja. I bästa fall så är det bara 3-4 veckor innan han är tillbaka. Men det är lite därför de blev desperata att göra den här traden också. Och skeppa iväg John Madden, som det bland annat kostade då stor talang för att få Toffoli. För att ha en ersättare till Besser helt enkelt.
Ja, det är ju såklart tungt. Och Michael Fairland är borta. Han är definitivt borta resten av säsongen.
Precis, han har så stora hjärnskakningsproblem, så att när han försökte göra comebackförsök här i dagarna i Utica nere i AHL för en sån här conditioning stint som det kallas, då gick han av efter bara några byten. Han kände själv att det här går inte. Så nej, det är mycket tråkigt.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Verkligen. Ja, och då är frågan då, Jonte Ekeliv, vad kommer vi mer att få se för trader innan fönstret stänger på måndag?
Ja, precis. Det finns ju några, ska ju vara out of the blue också. Tror vi oss.
Ja, vi hoppas ju det, att det plötsligt är Malkin på väg till Tampa.
Ja, precis. Det blev ju väldiga spekulationer när det twittrades ut att Malkin has left the warm-up.
Ja,
liksom. Ja. Det var ju naturligtvis bara en liten lätt skada, men nej, då var det ju snack om att nej, nu är han tradad.
Men... Det är lite synd. Vilka är de som absolut omöjligaste som skulle bli tradade? Det är de bästa. Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Elias Pettersson. De kommer inte att bli tradade.
Nej, det kan vi slå fast. Men Malkin är ju liksom, där finns det ju någon slags procent promille att han skulle kunna bli tradad.
Ja. Vi kan inte gå igenom lag för lag här. Det hinner vi inte idag. Du är ju så redaktör, så du måste ju vara ute och jobba med glader.
Ja, det är ett bra namn i alla fall. Jag är glad för det. tyvärr, så ni får skylla på mig här om det inte blir riktigt den längden vi skulle kunna vilja ha ett sånt här avsnitt, för att det är ju vi skulle kunna igenom varenda lagen för deadline här, för att alla har ju någonting för sig, tror vi. I alla fall en plan. Liksom. Om man kollar lite grann, alltså det högst, vi kan ju ta han direkt, det största namnet som med största sannolikhet kommer bli tradad, det är ju Chris Kreider. Det har ju egentligen varit inne på ända sedan Taylor Hall blev tradad, att Kreider är högst på listan nu.
Ja, men efter de senaste veckan och framförallt igår då när de slår Chicago borta, så är det på fler och fler håll, framförallt i media, så slår fast att de kan inte trada bort honom. De måste hitta en fortsättning för Crider. Han har varit ruskigt bra.
Mm. Och han är ju varit där så länge nu. Och är ju lite liksom, han är ju ändå lite kulturbärare på något sätt. Alltså.
Ja, det är det är den här bilden att han förmodligen kommer att vilja ha mycket tid och term. Mm. Och att det är en bild av att den sortens power forward som han är tar slut rätt fort.
Mm. Han är ju snart 30 liksom.
Ja, och när den sortens spelare tappar ett halvt steg så blir det i allmänhet väldigt dåligt. Fort.
Andrew Ladd, David Backes och så vidare.
Ja. Mm. Ja. Men det känns som han är... Han är mycket snabbare än dem du nämnde nu, någonsin var.
Ja, exakt. Han är ju en av NHL snabbaste spelare faktiskt, Chris Kreider.
Ja, och om de... Om han kanske vill hemskt gärna vara kvar nu. Om de får honom skriva 3 år, men det får de väl inte. Men det skulle ju vara idealt för dem.
Ja, precis. Precis. För det snackas ju som du säger att Rangers ändå har intensifierat lite grann förhandlingar med Kreider att få honom förlänga. För tidigare på säsongen så var det ju inte ens kontakt mellan agenten och general manager Jeff Gorton. Men nu snackas det ändå lite grann om att Rangers ska försöka. Om de skulle trada honom, att de kanske tar tillbaka honom i sommar då.
Ja.
När han blir free agent igen. Om inte hans nya klubb skriver nytt kontrakt. Så att, men det gör ju också att hans tradevärde blir extra högt, vilket kan locka Rangers att trada honom. Nu när han har varit så bra. För att han känns ju verkligen, när vi pratar om Blake Coleman, alltså Chris Kreider är ju lite liknande typ. Väldigt snabb, väldigt ettrig. Får igång, eldar igång sitt lag med sin... Alltså dels in i omklädningsrummet, men inte minst sitt sätt att spela på. Och sen målfarlighet. Ja,
det driver ju också upp priset att det verkar vara flera lag som är intresserade. Med Boston och Colorado i första rummet. Han känns ju verkligen som en perfect fit i Boston.
Ja. Ja, jag hoppas ju på det med tanke på mitt julrim som jag måste återkomma till. När jag rimmar om just att Kreider ska komma hem till Boston. Han är ju liksom en Bruin personifierad sitt sätt att spela och det faktum att han kommer från Boston. Borta från marknaden är Taylor Hall. Då riktas blickarna mot ett annat trade-mål. Vem jag menar, det ska jag avslöja snart. Men att han skulle passa i Boston, det tycker jag är uppenbart. Karl är till och med född strax utanför stan. Så i trakterna kring TD Garden känner han sig redan van. God jul Boston, här kommer ett riktigt kraftpaket. Fanfarer, kan vi få en trumpet? För anslutet till Bruins gör nu en mångårig Rangers-man. Christopher James Kreider heter han.
Ja, du presenterar teorier här om att Rangers ska trada, nästa stora trade i ligan blir alltså att Rangers tradar Chris Kreider till Boston.
Ja, jag har en liten känsla av att det kan bli Kreider i Boston.
Mm. Mm.
Men det kommer kosta för Bruins.
Ja, men jag tror att Rangers också tänker försöka behålla honom, om det går, på rimliga premisser.
Mm. För det, om han verkligen vill stanna, för det sägs att han trivs otroligt bra i Rangers, egentligen inte vill flytta så kanske han kan få han att nöja sig med, som du säger, 3 eller 4 år eller kanske 5 år då. För annars så är det ju verkligen han in i ett skede av karriären där han kan maxa liksom. Nu är han ju free agent och går han ut på öppna marknaden så kan han ju ta den klubb som erbjuder mest pengar. Och då skulle det kunna vara ett 6-årskontrakt för $7 miljoner till exempel.
Ja.
Och då förstår man ju om han går för pengarna.
Ja, men det är inte alla som gör det.
Nej.
Vi får se. Det är ju helt enkelt så att de Rangers-spelarna senaste veckan här har börjat göra det svårt för Gorton. De vill visa honom att vi vill hålla ihop det här laget. De har spelat riktigt bra och har bara 6 poäng upp nu.
Ja, de är ju faktiskt det laget liksom bakom de som verkligen är med i racet som är närmast.
Ja, och när vi ändå är på Rangers, det är ju fler som, eftersom de, ja, de är ju verkligen inne på att fullfölja sin rebuild här. Och även Jesper Fast pratas om, kan bli skickad. Det är fler som hänger löst där. Strom, D'Angelo, till och med, det har nämnts Jacob Trouba, som nyss skrev 8 år väl.
Ja, nej, det vore ju märkligt. Och också D'Angelo med hans fina säsong och med hans ålder Känns ju också märkligt i den process Rangers är inne i att trada bort den typen av spelare. Men Fast är väl den som skulle kunna bli skickad då, för han är ju också en sån karaktär som skulle kunna...
Fast han är ju bra.
Ja.
Jag kan inte låta bli.
Ja, ändå. Nej, men han skulle kunna få lite grann för och säkert någon contender som skulle kunna tänka sig att skicka in honom i sin tredje kedja.
Ja, han känns som en sån som är en riktigt bra pusselbit i ett Stanley Cup. Ja,
sån här mindre move som du snackar om.
Ja, precis. Mm. Men vi måste också titta lite på vad vi tror om målvaktssituationen. Det har ju stegrat debatten och diskussionen kring vad som hände med Henrik Lundqvist då. Jag har själv bidragit i hög utsträckning med krönikor och annat om att det ideala vore ju faktiskt, tycker jag då, att han att Colorado hör av sig och han är beredd att säga upp sin avsäga sig sin tradingklausul och jaga cup med Colorado Avalanche i 2 säsonger, göra en Ray Bourque.
Ja, just det. Just i Colorado också.
Mm. Ja, men det är de som de är det ideala alternativet här. För dels så har de en första målis i Philip Grubauer som ingen riktigt törst tro kan bära ett lag så långt som de förväntar sig att gå i år. Och nu blev man ju dessutom skadad då i den där förbannade utomhusmatchen.
Ja.
Mm. Och de har löneutrymme. Och det här är viktigt att påpeka. Det är ju så att kungen har inte blivit av med sin tron för att han var anmärkningsvärt dålig under hösten. Tvärtom, han hade en av sina bättre starter. Det är bara att de här unga ryssarna har varit ännu vassare och allting ställs på sin spets när Storken eller hans agent och hotar med att nu åker han hem om man inte får chansen snart. Så det blir ju väldigt politik av det här.
Precis, det är ju inte så att Rangers tycker det är idealt med 3 målvakter, att det är därför de kallar upp honom, utan det var för att det var ju nästan ultimatum från Shestorkins del. Han är ju alldeles för bra för att spela själv och det har han ju verkligen visat nu också, så att han är ju en kommande, han är ju redan och kanske framförallt på sikt alltså en riktig världsmålvakt. Faktiskt.
Ja, det är ingen snack om att han är bäst i Rangers nu. Det är ingen som ifrågasätter det. Men det är mer vad den här konstiga jävla statistrollen Henke hamnar i, när han ju inte petas riktigt, men han är ingen riktig backup heller, för han får sitta på bänken medan de andra 2 alternerar i kassen.
Ja.
Otroligt förmjukande utveckling på det sättet.
Ja.
Nu ska det väl extremt mycket till, tror jag, för att den här drömscenariot som jag pratade om, men som också experterna i NBC-sändningen tog upp igår.
Ja.
Verkligen, ja, det är klart han ska till Colorado. Men det är mycket som ska hända för det.
Precis.
Det är 90% chans att det inte blir av. Men det vore helt fantastiskt, tycker jag förstås, om han fick chansen att vinna Stanley Cup. För det kommer han inte få med Rangers på ett tag.
Nej, det kommer han inte få göra. Det kan jag säga. Joe Sakic har ju sagt att de är ute efter en målvakt nu för att ersätta skadade Grubauer. Men då kanske han snarare så. Han sa att vi är ute efter en depth goalie. Och det låter som en billigare prislapp än Lundqvist skulle innebära.
Man ska komma ihåg att förmodligen är Rangers, om det här scenariot skulle presentera sig, så är ju Rangers säkerligen beredda att ta typ halva lönen.
Ja, absolut. Precis. Och ja, han kostar ju inte så mycket i det skedet av karriären heller, rent utbytesmässigt.
Nej.
För Rangers del, utan de vill ju bli av med honom faktiskt.
Och ryktet är ju att de är intresserade. Det är vad jag har hört från källor som brukar vara hyggligt väl underrättade.
Ja. Jo, det har pratats om att de har varit, alltså, typ mer eller mindre bekräftat att Sakic har varit i kontakt med Gorton och diskuterat åtminstone.
Ja.
Men som sagt, Sakic har sagt att de är ute efter en depth goalie, så de är inte ute efter en dyr första keeper direkt, utan de är ute efter en försäkring om Grubauer blir borta ett tag. Och sen har ju Franchus har ju varit väldigt bra, backupen, hela säsongen, och måste man säga. Så att det är inte säkert att den nya målakten som kommer in konkurrerar ut honom heller. Men de ska i alla fall ha ett alternativ. Så är det bara. Och det kan ju som sagt bara bli Lundqvist.
Ja. Ja. Ja, det är en mycket ovanlig situation. Och rent personligt så tycker jag att det är plågsamt det här. Alltså.
Ja.
Jag har ju följt honom i 15 år. Och hela min tillvaro här i New York har på många sätt varit kopplad till Henrik Lundqvists tid som regent. Så man får leta efter ett nytt fotfäste här i New York om man är jag.
Ja, jag förstår det, för att han är ju New York Rangers. Det är han som är hans enorma ansikte som är tapetserat där på Madison Square Garden liksom. Jag har varit det i ett
decennium. Men han är också, om jag får vara så personlig, han är lite del av min identitet som NHL-korre också.
Ja, så är det ju. Hur många gånger har han inte skrivit säger Henrik Lundqvist till Sportbladet?
Ja, herregud. Det är ju, jag försökte räkna ut hur många matcher jag har sett med honom, men det är ju ruskigt många liksom. Det är ju 600-700 gånger jag har sett honom live liksom. Och sen har jag sett resten, nästan allt på tv som jag inte har sett live. Och alla, nästan alla slutspelsmatcher. Och det är bara det är ju några stycken.
Ja, jag förstår det. Det är lite identitetskrisen.
Ja, nu är det ju inte mig det är då liksom precis synd om på något vis. Det är inte egentligen synd om honom heller. Det finns de som har det betydligt värre än en NHL-proffs överhuvudtaget som inte får 297 slutspelsmatcher han spelat. Ja. Och då har jag missat högst 10 av dem live. Ja, det är ändå en del.
Ja, det är en hel del matcher du har sett med. Det kan du få se.
Det kan jag få skryta om.
Det tycker jag du kan få göra.
Ja, vi får se hur det där löser. Det kan ju bara inte fortsätta så här nästa säsong. That's for sure.
Men då tänkte jag att vi kan prata om en annan svensk målakt som det är trade-rykten kring. Och det är ju Robin Lehner. Och han är ju ändå en kategori nu, så att han är ingen backup på något sätt. Utan han är ju en stjärna och hans pris är dyrt. Det pratas om att om Chicago skulle trada honom så är det ju första runda val plus liksom.
Ja, jag tycker det är konstigt, men det här har vi varit inne på förut, att han, det är en speciell situation som ingen, klubbarna har inte riktigt vågat lita på honom fast de borde.
Nej, men nu har det kommit fram uppgifter att de har förhandlat här inför trade deadline Chicago, att de nog gärna vill behålla honom, men inte i den utsträckning som Lehner förväntar sig att de ska visa i lönekuvertet då. För att Robin Lehner tycker då, han har varit inne på flera gånger, att han har bevisat sig vara en toppmålvakt i NHL. Och bra statistik nu även den här säsongen verkligen, som jag har varit inne på, verkligen djupanalyserat det med liksom hur mycket skott han faktiskt får på sig, och han får ju mest skott på sig per match i NHL liksom, sett till speltid. Och ändå så har han fina siffror i år igen, precis som Islanders i fjol och faktiskt under Buffalo-åren också. Så att han tycker att han ska få en bra första målvaktlön, och han ska äntligen få lite term på kontraktet också och inte behöva nöja sig med ett eller två år. Men det som har läckt fram då i de här initiala förhandlingarna mellan Chicago och Lehner är att Chicago är inte riktigt inne på att ge det där långtidskontraktet med hög lön som Lehner förväntar sig. Och då kanske det blir så helt enkelt att man tradar honom här vid deadline. Pratas om Carolina till exempel, att Carolina inte litar helt på sin duo där, trots att Mrazek var så bra i fjol i slutspelet, så har han inte varit så lika bra i år. Och James Reimer har inte varit en pålitlig målvakt tidigare i karriären i alla fall. Så att få in Lehner vore ju väldigt bra för dem. Och de har ju ett extra första runda val från Toronto i samband med Marlowe-traden i somras. Så att de skulle ju kunna ha pusselbitarna för att få det gjort. Jag utesluter inte att Lehner blir traden alls innan deadline. Även om jag tycker att det är han Chicago ska satsa på över tiden.
Det är ju en destination. Colorado är ju också, även för honom, en tänkbar destination.
Absolut. Så. Det är de lagen som jagar målakt. Så vi får se vad som händer med Lehner. I Chicago har vi en annan svensk, Erik Gustafsson, som verkligen är på trade-tapeten också, med tanke på att han har utgående kontrakt. Och han är ju lite äldre än vad man tror, trots att han liksom verkligen slog igenom i fjol. Och han har känts lite ung och lovande länge, så är han är väl 92 eller 91, så att han är väl 27-28 år liksom. Och är ju UFA då helt enkelt. Han är inte RFA längre, utan han blir faktiskt UFA i sommar. Och jag menar, Chicago har andra unga backar på gång som kanske kommer ta över hans roll här, och redan gjort till viss del. Adam Bokvist inte minst då. Så att man kanske inte, och man har ju inte så jättemycket löneutrymme trots allt i Chicago med Taves och Kane och Seabrook och Keith och gänget då, som har sina löner, och så men ingen av målvakterna har kontrakt nästa år, så det kommer ju kosta, och The Brinkets nya lön kickar in först nästa år. Så att det är inte säkert att man har råd med den lön som Erik Gustafsson vill ha efter sina 60 poäng i fjol.
Men vad skulle han kunna hamna då?
Ja, jag tycker inte det varit så här stekheta liksom lika tydligt vilket lag som skulle ta in honom. Jag såg, det är inget rykte utan det är bara spekulation, men att Vegas The Athletic-redaktion, de pratar om att de skulle vilja minsa, de är inte nöjda med Alec Martinez bara, utan att komplettera Vegas backuppsättning med ytterligare en liksom offensiv spets. Jag menar, Martinez är ju en skicklig defensiv back, och visst, Shea Theodore är en skicklig offensiv back och Nate Smith har väl offensiv uppsida, men att få in Erik Gustafsson som kanske lite powerplay-hot, det skulle inte vara så dumt.
Nej, verkligen. Det finns väl många tänkbara där. Ja, vi kan titta på vilka som i per konferens som kommer att vara sellers och köpare då, buyers. Mm, mm. Titta, där fick jag leta efter engelska uttrycket. Men i öst är det väl tydligt att Buffalo, Montreal, New Jersey, Ottawa och Detroit är de som inte kommer att gå till slutspel.
Nej.
Förmodligen inte Rangers heller då, men de lever ju sin dröm fortfarande. Åtminstone spelarna, men inte klubbledningen. Nej. Men Toronto uppåt, där är det ju lag som vill förstärka.
Så är det ju, absolut.
Och i väst så är det Chicago, San Jose, Anaheim och Los Angeles. Det är de som definitivt är sellers.
Ja, så måste det vara. Vi pratade ju lite om att Chicago var på gång för några veckor sedan och att de ändå aspirerade uppåt, och att vi pratade om att de eventuellt skulle kunna tänka sig att vara buyers vid deadline. Men nu har det gått några veckor till. Och avståndet upp poängmässigt och kön i antal lag som de måste passera är väl för lång för att de inte ska vara sellers. Liksom. De är ju...
Jag tyckte de var väldigt besvikelse med Rangers igår. Det var blekt.
Ja. Nej, så att de kommer nog behöva vara sellers också.
Men några av lagen vi inte har pratat om då. Montreal. Mark Bergevin var ju på matchen i Denver som jag var på mot Tampa då, och stannade kvar och såg även Islanders matchen imorgon. Så det är ju rimligen någonting på gång där.
Ja, precis. Han är ju i form uppenbarligen nu, Bergevin, när han fick Scandella för ett så bra pris.
Ja, och nu vill han ha extremt mycket för Kovalchuk.
Ja, precis. Och där får man säga att det skulle vara en väldigt bra move av honom också, som tar in Kovalchuk som ber i princip för att komma dit på minimilön.
Ja.
Och så har han gjort sån succé nu så att det pratas om att Bergevin ska kunna få ett andra runda val kanske för honom. Och det är ju väldigt bra business i så fall. Att kunna trolla fram den typen av värde för spelare som var oönskade för bara någon månad sedan. Liksom.
Ja, precis.
Så att,
men även Tatar och några till... Pratas
de? Ja, det pratas ju om. De har ju liksom inte så jättemånga intressanta UFA-spelare direkt, utan det är ju ett killa med ett eller två år kvar på kontraktet. Jeff Petrie är ju en back som många lag uppges höra av sig till Bergevin om han skulle kunna vara tillgänglig. Har 5,5 miljoner i löntagsträff även nästa säsong, men gör ju väldigt bra och spelar ju väldigt mycket i Montreal. Och det pratas om Carolina till exempel som någon slags Doug Hamilton-ersättare. Han är ju högerfattad dessutom, Petrie, vilket ju är attraktivt. Och som du säger, Tatar. Jag tror att det är kanske den spelaren som Colorado siktar in sig på.
Tatar? Han är lite Brassard.
De tog ju faktiskt in Brassard här om året. Så att, varför inte ta in Tatar? Det är så Sakic säger när han pratar med Bergevin. What do you think about Tatar? I want him here. Ja. Så att, som sagt, som säger, Bergevin är på plats nu på ett antal Colorado-matcher också. Och just att Colorado... De gick in för Coleman till exempel, som jag sa. De var beredda att offra mycket där. Kom ju faktiskt uppgifter några timmar innan han blev klar för Tampa att han var klar för Colorado. Men uppenbarligen inte. Nathan Kadri är borta ett tag, så det är ett tungt tapp för dem. Mikko Rantan är ju skadad till och från. Matt Calvert är ju faktiskt skadad nu. Så de är ju faktiskt lite tunna på forwardsidan här just nu i alla fall. Vi får se hur många som hinner komma tillbaka inför slutspelet. Men de är uppenbart ute efter forwardshjälp, förutom då målvaktshjälp. Och Tatar kan mycket väl vara den spelaren som gör att Bergevin är där och ska äta Colorado-spelare för.
Ja. Ottawa och Detroit är också, det finns ju namn där som är kittlande. Jean-Gabriel Peugeot.
Ja. Snyggt uttal.
Peugeot.
Mm.
Han vore ju lite splash någonstans om Ottawa får tillräckligt för honom.
Ja, det pratas ju om att de har ett högt pris eftersom att det är en stor marknad för honom. Jag menar, han är också en sån där slutspelskille. Han var ju så fantastiskt bra för dem när de 2017 där, när de var ett mål från att gå till final. Det var ju...
Ja, det var, bland annat gjorde han 4 mål mot Rangers en match där, och plus assist. Han hade 5 poäng i en match i alla fall.
Ja, just det, precis. Så han, det var ju Karlsson-slutspelet, Erik Karlsson, som var 8 då. Men Pachot stack ut lite grann också då. Och han har gjort det bra den här säsongen med över 20 mål hittills. Mm. Och är ju liksom boxplay-kille. Jag brukar göra väldigt mycket boxplay-mål. Snabb. Han är ju lite så här Blake Coleman fast center.
Ja.
1-3 och sådär. Så och kan spela både ytterforward och liksom center. Han kan spela top 6, han kan spela bottom 6. Så att han är ju versatile. Och man kan plugga in honom lite var som helst i line-upen. Så att det pratas ju om att hans pris kommer bli högt också. Om Coleman gick för ett första val och en stor prospect, så kan mycket väl Pachot göra det också faktiskt.
Ja.
Så att, och många lag, här nämns ju nästan alla lag på slutspelsplats. Edmonton sägs ju vara väldigt intresserade. Colorado nämns ju här också. Ja, vilket lag, what not liksom. Även Boston.
Ja, det borde finnas väldigt många lag som skulle vilja in honom, tycker jag. Detroit har det ju hela tiden hetat. De har inte så många intressanta namn att trada bort. Trots att de nu, Jonathan, är de nere på minus 105.
Ja, nu har de spräckt 100 målsvallen där.
Mm. Ja, det kan man kalla målskillnaden då. Minus 105. Ja,
det är ju imponerande liksom.
Ja, men ett väldigt kittlande namn som plötsligt har dykt upp här och där i rykten är ju Athanasiou. Mm. Att de inte, han är, de gillar honom inte helt enkelt som person.
Nej.
Och att han har fel attityd för det de ska gå igenom nu. Och det skulle ju vara också ett namn som många vill ha, eller hur?
Ja, apropå snabb. Han är ju en av NHLs absolut snabbaste spelare. Har ju haft en besvikelse till säsong i år också, ska jag nämna. Det är ju inte bara att liksom snacka om att han inte är helt populär i omklädningsrummet och är uppe i lagledningen. Han har ju varit krånglig för dem i löneförhandlingar. Han är en sån där som det har gått in på säsongen lite William Nylander innan de lyckades komma fram till något. Och nu har ju han utgående kontrakt i sommar igen. Han är ju visserligen RFA, men ändå. Då kommer det bli jobbigt igen för Steve Yzerman att sitta och förhandla. Så att det är lite därför också det pratas om att man ska trade honom. Men apropå målskillnad, vad tror du han har i plus minus?
Ja, men han har väl något helt vansinnigt.
Minus 43.
Ja, jag sa ju det.
Ja, precis. Men ändå liksom ganska ung fortfarande, 30 målskytt i fjol. Väldigt snabb, det finns ju en väldigt bra hockeyspelare där. Så att skulle han vara tillgänglig, vilket jag mycket väl kan tro att de uppgifterna stämmer, så är ju det en spännande spelare också. Också sådär som kan spela både center, ytterforward, bottom six, top six, powerplay, boxplay. Så att det är någonting de skulle kunna få en hel del för, tror jag.
Ja, det är kul tycker jag ändå. Även om vi kommer tillbaka till det att det inte är den sortens namn som förändrar saker så mycket, så är det ändå kul när de är aktuella den här tiden på. Ja, i väst då, där San Jose, de har ju redan börjat sälja av då. Där finns det också ett svenskt namn som är på tapeten hela tiden, det är The Melkman, Melker Karlsson, utgående kontrakt, och kan ju mycket väl bli åka med i någon trade.
Ja, det tror jag. Där har det ju pratats lite grann om olika lag. Har inte Pittsburgh, tror jag, till och med har ett av lagen som har nämnts. Ja, vi får se. Men jag tror Melkin och Malkin ihop kanske.
Ja, det vore kul.
Ja. Så, nej, men han tror jag kommer bli traden.
Ja.
Boxplay-specialist.
Han är ju dels det, och han har erfarenhet, han har spelat final. Han är en bra slutspelspjäs att få in.
Precis.
En mindre roll.
Fick ta stort ansvar i San Jose förra slutspelet efterhand när de åkte på så mycket skador.
Mm.
Så att han är van vid i den scenen.
Mm. Ja, Ankorna då?
Mm.
Jag tycker inte man hör så mycket om Ankorna. Det är han, Josh, vad heter han?
Manson.
Manson Family.
Ja. Ja, det är väl han som skulle vara... Också med term left på kontraktet då, men som också en skicklig, skulle han vara tillgänglig, så absolut en back man borde gå efter. Inte så hög lön, inte så farligt hög lön, och väldigt stabil defensivt. Lite fancy stats darling har han ju varit genom karriären också.
Ja, men våra svenska vänner där, Raquel, Silverberg, Lindholm, de sitter säkert.
Ja, det känns som det i alla fall. Det känns som att de har stort förtroende fortfarande hos Murray, general manager där.
Ja.
Så att, och de är väl ändå inte riktigt i den, visst de är inne i sin prime nu liksom, och ja, det känns ändå som att Anaheim fortsätter satsa på dem, men å andra sidan så känns det som att Anaheim ännu tydligare måste börja satsa på sina unga spelare.
Ja, så därför kanske det kommer en sån här blindside hit från Anaheim.
Ja, det skulle kunna vara ett alternativ. Men som du sa, ingen vill ju prata med Bob Murray. Det var ju du inne på förra veckan. Han är den värsta, tycker övriga NHL general manager att förhandla med och ha att göra med.
Agenterna.
Agenterna var det, precis, som tycker att han är oerhört envis och jobbig.
Mm.
Ja, vi får se. Jag tror inte vi lyckas förutse någon riktig sån här sjuk trade, men...
Nej, som sagt, innan vi kommer ut med det här avsnittet så har det säkert hänt något. Det är svårt att se att man går igenom den här dagen, torsdagen, innan trade deadline utan att det smäller någonstans.
Ja, det räknar vi nästan med att det kommer hända.
Men, ja, och då kan ni sitta och skratta åt oss.
Ja, exakt.
Det är svårt att spekulera något mer, men det kommer att bli kul. Och vi kommer att ha åtskilligt att prata om nästa gång vi slår på den här inspelningsknappen.
Ja, precis. För nästa gång vi spelar in, då blir det en summering helt enkelt av vad som händer. Det är då vi, då går vi igenom på riktigt då. Och kan börja blicka framåt mot slutspelet och faktiskt lägga pusslet lite själva också.
Ja, kalibrera mer våra tips vad vi tror när krutröken har lagt sig.
Ja, precis. Så att vi får se om det kanske blir direkt efter deadline på måndag då, som sagt 21.00 då, svensk tid. Eller så blir det väl senare i veckan, men det ser jag fram emot i alla fall.
Ja, själv ska jag gå ut och klippa mig och köpa nya patroner till min skrivare här. Det är alltid krångel med skrivare. Varför är det alltid sånt krångel med printers?
Nej, ingen aning, men jag tror varenda lyssnare känner igen sig i det.
Det går alltid sönder och det måste alltid fixas och grejer.
Och det är alltid krångligare än vad man tycker det borde vara.
Ja, och så ska jag vässla till mitt fantasy-lag så jag kan komma kapp den osnut när Andreas Tjeck är mot mig nu.
Just det. Han gillar inte att ligga under mot.
Nej, han har ett otäckt bra lag med Neon Leon. Dreisaitl.
Precis. Jag får erkänna där att i draften så tog jag alltså Tyler Seguin när jag hade chansen att ta Dreisaitl.
Ja, det var
det. Det är nästan diskvalificerat mig från att ha den här NHL-podden.
Jag ser att du idag har du droppat Kadri och tagit in Devon Taves.
Ja, det kan man ju verkligen ifrågasätta, men det var lite behov i kategorier, plus att Kadri, jag har ingen IR-plats, så jag kan inte sätta någon skadad spelare där, så att jag var tvungen att dumpa. Han är ju borta i 4-6 veckor.
Ja, du ligger under med 9-1 också, mot Fredrik Pettersson.
Ja, vi behöver inte prata med fantasy nu, tycker jag.
Men
jag ligger på slutspelsplats i alla fall. Det har gått bra den här säsongen i övrigt.
Jag är precis på slutspel. Det kommer vara en kamp sista veckorna här, och jag måste slå den där jävla check.
Ja. Det kan mycket troligt så att ni kommer få se check i våran deadline-sändning, ska jag säga. Det ryktas om att han ska in i studion.
För på måndag blir det storsatsning på trade deadline.
Ja, precis. Vi kör ju livesändning i vanlig ordning. Vi har inte exakt spikat tider vi kör. Just nu lutar det åt preliminärt 19 till 21.30 ungefär, som sagt. Och fönstret stänger ju då 21.00. Men det brukar ju hända lite efteråt också. Ja. När man får se vad som faktiskt han går igenom och sådär.
Och sen vår nästa sändning då kommer bli från Nashville. För att, på tisdag flyger jag till Nashville på en ny Årsitt Live-resa. Med Foppa och en härlig grupp.
Ja.
Så vi ska vara en vecka på Broadway.
Ja, det är lyx alltså.
Martins Barbecue.
Precis, alltså, det finns inte mycket bättre än hockey i Nashville ändå. Alltså kombinationen Broadway och Bridgestone Arena.
Precis.
Mm. Ja, det här är bara grattis till alla er som är med på den resan.
Precis, och bra matcher. Den första på tisdagen som inte riktigt ingår i resan, men vi är ändå där. Så det är Predators Senators, sen är det Flames och Avalanche som är där.
Ja, just det. Det är nästan lite kulminerade med Avalanche Preds.
Verkligen, det är en riktigt stor match.
Ja.
Ja, men mer om det nästa vecka. Och sammanfattningar från något stackars hotellrum i Nashville då.
Ja, precis, exakt. Men det blir nog bra.
Det blir nog bra, hör du.
Så tack för det här, för den här veckan. Och ha så trevliga trade deadline-dagar fram till måndag. Och så ses vi kanske i rutan då. Och annars så hörs vi nästa vecka.
Akkurat,
ja. Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Louis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Wallakabba lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.